Biskop Anders, du har idag varit Sveriges katolska biskop i 10 år. Hur har den katolska kyrkan i Sverige utvecklats under dessa år?
Utåt sett är ju den stora skillnaden att vi från och med år 2000 fick samma rättighet som Svenska kyrkan. Vi blev alltså ett registrerat trossamfund, kunde ta upp kyrkoavgift. Vi kan väl se det som ett vattenmärke att den katolska kyrkan har blivit ett naturligt inslag i det svenska samhället. Och utvecklingen inom katolska kyrkan fortsätter genom en regelbunden invandring som gör att vi hela tiden ställs inför nya utmaningar, nya grupper som kommer just nu, mest Irak, Burundi. Och då ett visst antal konversioner varje år. Så vi kan väl säga att det är en sakta tillväxt.
Hur skulle du beskriva din uppgift som katolsk biskop i Sverige?
Ja, alltså att vara katolsk biskop i Sverige är att försöka hålla ihop 1000 olika uppgifter. Man har väldigt stora förväntningar på sig, både när det gäller det mer organisatoriska och det andliga. Och det är alltid en fråga om prioriteringar. Och där måste man ju hela tiden då välja vad man satsar sin tid på, det inre uppbyggnadsarbetet, men också mer och mer att försöka bli en röst i det sekulariserade Sverige. Så det efterfrågas ju mer och mer att vi katoliker gör oss hörda på olika sätt i olika frågor. Just eftersom Sverige har blivit så väldigt sekulariserat och många andra kyrkor har ibland svårigheter att få ut sitt budskap, så tror jag att vi skulle kunna säga att den katolska närvaron och rösten i Sverige tillmäts större och större betydelse också av den sekulariserade allmänheten.
Vid flera tillfällen den senaste tiden har du ju framfört just den katolska kyrkans röst i den allmänna debatten. Om vi ser på Sverige idag, vilka är de frågor som du anser extra angelägna?
Alltså mer och mer att evangelisera, att föra ut det glada budskapet, för det är en oerhörd okunnighet. Och samtidigt finns det då en andlig törst bland människor som då tar sig väldigt olika uttryck. Jag tror att det är det absolut viktigaste att vi håller det kristna budskapet högt och försöker få ut det. Sen är det naturligtvis väldigt många andra frågor som är viktiga. Något som ligger oss varmt om hjärtat är ju att Sverige ska fortsätta vara generös när det gäller flyktingar och asylsökande. Det är frågan om det mänskliga livets värde från begynnelsen till slutet. Det är frågan om äktenskapet. Ja, frågorna är många. Men jag tror ändå att vi måste komma ihåg att om den kristna rösten i allmänhet blir svagare och svagare, då följs det upp av andra frågor som vi då måste hantera.
Så det är inte små frågor utan en stor fråga.
Egentligen är det det, att Jesus och hans budskap kan förkunnas och bli känt.
Är det svårt att vara biskop i en så mångkulturell katolsk kyrka som den i Sverige?
Ja, egentligen är det jätteroligt, men det är inte så lätt alltid. Och det är väldigt många olika grupper. Igår till exempel var jag i Södertälje och besökte både kaldeerna och de syriska katolikerna. Och man slås ju av vilken glädje människor har i sin tro, och det ger en verkligen egen glädje. Så visst är det jobbigt, men väldigt roligt.
Du är ensam biskop i ett till ytan stort stift. Och när jag tittar på din kalender på den katolska kyrkans hemsida så är det 2 saker som jag lägger märke till. Att ditt program är fullspäckat och att du reser mycket. Vad innebär det i praktiken? Hur får du tiden att räcka?
Ja, tiden räcker inte, men tiden är ju tändbar, brukar man säga. Om man försöker leva i Guds närvaro så upptäcker man ju det finns tid också på tåg och på flygplan. Och jag har efter några år beslutat mig att satsa på tåget. För då kan man ju sitta i lugn och ro, läsa, skriva, meditera. Så tiden räcker mer än man tror. Men naturligtvis måste man då prioritera och ibland prioritera bort vissa saker. Det är en balansgång.
Innan du blev biskop hade du tillbringat 27 år i ett kloster. Hur påverkade det din nuvarande uppgift?
Dels innebar det naturligtvis att många uppgifter som jag fått som biskop var jag helt okunnig om. Administration, ekonomi och den här biten. Samtidigt brukar jag säga att det var en väldigt god förberedelse, eftersom man då har lärt sig att leva i nuet, leva i Guds närvaro, kan då också få distans till problem och uppgifter som kan vara svårlösta. Och på kvällen kan man lägga ifrån sig allt i Guds hand och somna utan att ligga och grunna på de problem man ändå inte kan lösa.
Ditt valspråk är In laudem gloria, Gud till pris och ära.
Ja, jag valde det dels med tanke på att jag hade arbetat mycket med en karmelitsyster som heter Elisabeth av Treenigheten. Och det går tillbaka till Paulus, så det passar ju bra under Paulus året. Men just denna inriktning på att förhärliga och tillbe Gud, tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle där allt ska ge avkastning, där allt ska vara nyttigt. Men att människan behöver den här sfären av tillbedjan och vila i Gud ser vi ju mer och mer i ett materialistiskt och hedonistiskt samhälle. Så jag tror att det är en del av det glada budskapet som vi får försöka förmedla.
Idag firar du ditt 10-årsjubileum med prästvigning. Stiftet får två nya präster.
Ja, jag tycker det är kanske det bästa sättet att fira ett biskopsjubileum, för att som biskop är det ju bland det viktigaste och roligaste man har att få viga nya präster. Och då illustreras ju också ämbetets betydelse på ett naturligt sätt, och så blir det inte så centrerat på mig själv utan mer på uppgifterna på de nya prästerna. Och jag tror att det är uppskattat, vi räknar väl med att ungefär hälften av stiftets 160 präster kommer att vara med. Jag vill hälsa till alla våra lyssnare och önska er Guds välsignelse för det nya året. Och be gärna en bön för vårt stift och för mig, er tjänare i Kristus.
Tack, biskop Anders.